Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Så där, då var vi tillbaka i ännu ett avsnitt med E-commerce Hackers. Jag som pratade är Jorge Castro och jag ska intervjua Fedja Porrobic om sin miljonexit.
Så kul, Jorge. Kul att ses här igen, och det har ju gått några veckor. Så att, nej, men det här kommer att bli kul att snacka om.
Ja, men verkligen. Kan inte du berätta, vad är en exit för något?
Nej, men en exit är ju egentligen när du har investerat eller jobbat i ett företag. Och sen blir det företaget antingen uppköpt, sålt eller börsnoterat på något sätt. Så att det finns en exit, som man säger, i slutet av arbetet.
Mm. Och det låter väldigt enkelt när du berättar, men jag antar att det är en lång process bakom.
I det här fallet, det vi ska prata om idag, så tog det ish 18 månader innan vi blev uppvaktade, och så är ish 22 månader innan, från det att vi hade startat till det att vi hade pengarna på banken. Wow. Så det tog inte lång tid, men då får man också förstå att det ligger 15 år av slit innan det här. Mm. Av bolag som inte kanske har gått spikrakt uppåt, och bolag som man kanske har konkursat eller sålt för en mycket mindre peng.
Mm. Så att när man ska göra en exit då behöver man egentligen tänka på en rad olika faktorer. Jag tänkte, kan du berätta först och främst, får du säga vilket bolag det är?
Nej, men jag köpte ju stor del, nästan halva bolaget, i ett bolag som heter Under Your Skin. Och Under Your Skin är ett jättefint bolag som är svenskt, tillverkar svensk hud- och hårvård som är bra för framförallt då håret och huden, med närproducerat, ekologiskt och veganskt.
Mm, okej, okay. Och du kom in där som delägare när då?
Vad kan det ha varit? Vi började jobba ihop under slutet av 2020. Mm. Och sen var vi officiellt delägare sista månaden där i 2020, början av 2021. Och sen har det ju gått som tåget, så att, och det fortsätter ju gå som tåget. Så att det här är ju inte en hel exit, vilket är när du säljer alla dina aktier i ett bolag och har inte någonting med det att göra. Utan vi har sålt av delar av det. Vi har deriskifierat det, man kan kalla det. Vi har dragit hem lite på den risken som finns i när du bygger ett stort bolag.
Mm. Okej, så att du är delägare i Under Your Skin fortfarande än idag?
Ja, så att vi är både operativa delägare och strategiska, och en hel del människor på byrån jobbar ju just med Under Your Skin. Mm. Så det är ett fantastiskt varumärke som har vuxit över tid, eller över ganska kort tid, väldigt fort.
Ja, verkligen. Jag läste en artikel om er på e-handel där ni har växt otroligt mycket. Det skrevs om det bland annat. Jag tänker genast, processen från att det tog 22 månader till att ni sålde bolaget, eller sålde delar ur den. Hur vart du kontaktad? Eller hur, berätta från början.
Nej, men så Under Your Skin är ju det är jättebra produkter. Det grundades av Lovisa och hennes mamma Kristina, och produkterna har en bevisad effekt. Så har man torrt hår eller fett hår eller en jobbig klåda eller någonting annat i sin hårbotten, så finns det ett detoxkit som klänsar hårbotten. Så att efter x antal veckor, ofta 6 veckor, så får man en ren och fin hårbotten. Och bara för att du har fantastiska produkter som löser ett problem, så betyder det inte att du kommer få en kundströmning till din e-handel eller till din fysiska butik, utan du måste ju driva folk till butiken och informera dem om vad det här är. Och eftersom det här är på snudd på gränsen till innovation, så är det ju inte alla som söker sig efter det. Det är inte många som sökte efter det detox-kit för ett hår för 2-3 år sedan. Nu finns det ju en del, såklart, eftersom jag har marknadsfört ganska hårt. Men då fanns det inte. Så man behöver ju skapa och informera, utbilda, engagera sin målgrupp på ett innovativt sätt, så att man sticker ut ur bruset. Och det här jobbade ju, så först Lovisa och hennes mamma med olika byråer. Sen så hade de en större PR-byrå. De hade försökt allt möjligt. De var ju verkligen omskrivna också i olika tidningar. Där vi har pratat om influencer-avsnittet, att bara för att du får mentions av större influencers, eller om du finns med i tidningar, så betyder det inte att du har försäljning. Och så var ju det här fallet också, utan fokuset låg istället på hotell. Och det gick ju bra. Så att hotellen förstod det här tidigt, med att det är bra om det är närproducerat, ekologiskt och veganskt. Det är det kunderna efterfrågar. Men privatpersoner var inte beredda att slanta 569 som det kostade då för ett shampoo och balsam. Mm. Utan det här är ju någonting som man med marknadsföring behöver sätta i, pränta in.
Ja, och om vi kommer in då på marknadsföring, hur gjorde du? För att jag antar att du kom in med din roll för att hjälpa dem dels med marknadsföringen och kanske med kapital, eller?
Det behövdes egentligen inte kapital, för att om du får produkterna att fungera så kommer de växa över tid. Så det du behöver hitta en lönsam formula för att få det att, till en organisk tillväxtmotor. Så att om du köper kunder för 100 kronor, säljer någonting för 200 kronor och däremellan ska du kunna betala produkter och frakter, så kommer du växa med tid. Och så var det ju här, att vi hittade ju en formula som funkade för Under Your Skin. Så att vi gick in med lite kapital i början. Vi gick också in med att vi skulle bygga om hela hemsidan. För att vi såg en stor potential med att om vi bygger om den så kommer den bli en mer högkonverterande hemsida. Då ska man ändå veta att det var en dyr PR-byrå och webbutvecklare som hade byggt den innan.
Okej, det hade väl kostat kanske runt 500 000 uppåt, eller?
Något sånt säkert. Mm. Jag har inte siffrorna i huvudet, men jag vet att den var dyr och väldigt, väldigt påkostad ur ett arbetstidsperspektiv. Och den var ju verkligen fin. Så det var inte en dålig hemsida ur en estetisk synvinkel, utan vi tyckte också att den var väldigt fin. Vi var försiktiga med att byta ut den i början, utan drev all trafik till landningssidor. Alltså externa, i princip externa landningssidor som inte hade någonting med våran sajt att göra. För det vi visste var att nya kunder förstod inte vad de gav sig in på när de kom på den här fina sajten med stora fina bilder. Och i princip ingen story. Så vi byggde en storytelling-sida som berättar om Lovisa och hennes mamma, hur de kom på de här idén och hur de kom på produkterna, hur de tillverkas, vad de är effektiva mot. Och vi skapade en trygghetskänsla. För att sälja på nätet handlar mycket om att skapa trygghet.
Mm, verkligen. Och då gick du in på den här rollen då för dem, som delägare, och hjälpte dem. Och hur snabbt skalade ni upp efter det?
Det gick väldigt, väldigt fort. Så att redan efter ett x antal månader av misslyckanden, kan man ändå tillägga, för att så det gick inte jättefort. Så att efter x antal månader av misslyckanden var jag beredd att kasta in handduken. Så jag kallade in Lovisa egentligen till ett sista möte och ett sista försök. Och då grävde jag fram, alltså från lite tur, den här fantastiska storyn bakom hur hon upptäckte produkterna, Ayurveda-kulturen, hur hon fick åka till Indien för att men läkaren i Sverige sa ju en sak som hon inte ville egentligen ta som sanning. Så att efter att jag fick den här storyn berättad för mig, så kunde jag sen snabbt pussla ihop i min hjärna, så här skulle vi kunna marknadsföra produkterna på ett helt annat sätt. Det är ingen annan i Sverige som gör det här, ingen vetligen i världen gjorde det på det här sättet. Och då tänkte jag att vi gör det. Vi testar bloggliknande paid-annonser på Facebook med bara Lovisa framför sitt kök. Utan produkter, utan reklambudskap, utan logga, utan någonting. Och så var det en lång bloggliknande text som annons. Och det var det första som gjorde att det började kicka igång. Och sen hur lång tid tog det? Ja, redan månad ett när vi kom på den här idén så började vi sälja för över 100 000.
Wow.
Månad två så sålde vi också för, vi dubblade flera månader i rad, kan man säga. Och vi såg då att det finns en stor efterfrågan på den här typen av produkt. Och det var i det läget som jag också, som jag köpte in mig och blev delägare i bolaget.
Fantastiskt, så att det var ju tur, kan man säga, att du inte kastade in handduken.
Det var faktiskt tur, så att går vi tillbaka så var det en drös av konsekvenser som ledde fram till att vi ens träffades, och en hel del konsekvenser som ledde till att vi fortsatte samarbeta och kämpa på. Och det här med att man kastar in handduken för tidigt, det har man ju sett, det har man ju gjort själv också för flera gånger. Så att nu när jag jobbar med kunder, som jag numera kallar för partners, så försöker vi ha en uthållighet som heter duga. Ibland, du kan inte uppfinna hjulet eller hitta en formel som får någonting från noll till miljonen över en natt. Det får ta process som kan ta veckor, som kan ta månader, som kan ta halvår, som kan ta ett år. Mm. Har man den uthålligheten, då, eftersom att man vet att produkterna är genuint bra, och är de genuint bra, så kan man till slut, så kommer man kunna hitta något sätt att marknadsföra det på som fungerar för den breda massan.
Ja, men verkligen.
Och så var det i det här fallet. Alltså definitivt så var det i det här fallet.
Mm. Det är fantastiskt. Okej, okay, så att då har det gått några månader. Du har kommit in där, kanske gått ett år. Och när kom investerarna in till er och sa att nu vill vi köpa en del?
Så precis som du nämnde här i början, du läste om oss på ehandel.se, så var vi också med i andra tidningar, bland annat Dagens Industri hade gjort ett reportage om framgångssagan Underjörskin. Det är klart att det är kul att skriva om svenska e-handlare, underdogs som slåss mot de stora jättarna, lite David versus Goliath-storyn. Och det plockade ju då DI upp. Så efter den DI-artikeln, tror jag att det var slutet av 2021, där man ser att det har varit en snabb tillväxt, så fick vi en del kontakter. Och då var det allt ifrån svenska kända bolag som är börsnoterade och köper upp bolag i våra nisch till ett utländskt bolag. Och vi fastnade för att det var det här amerikanska bolaget som hade ett genuint intresse av att hjälpa oss växa framförallt i USA med kontakter och såklart pengar in i bolaget. Och det kändes som ärliga personer, om du förstår vad jag menar. Det kändes inte som en traditionell VC som bara ville pumpa in pengar och sen
casha ut.
Ja, men casha ut med x antal år, utan de ville bygga bolaget tillsammans med oss. Vi hade vår vision alignade. Vi tänkte väldigt likadant. Så det gick bra. Och då, och då fastnade vi för dem, och då vi underhöll det budet som var på bordet från deras sida.
Okej. Okay. Och det budet, så givetvis kan du inte prata om det, men det rör sig om x antal 100 000 eller miljoner.
Det här, det skrevs ju om i en del artiklar nu som man kan googla. Så att det är inte en hemlig information, utan jag tror att man kan till och med googla fram det via Bolagsverket och få fram dem. Men det rör sig om 150 miljoner för ett relativt ungt svenskt bolag.
Det är ju fantastiskt. Så att egentligen, det var ju superbra att du inte kastade in handduken.
Ja, skojar inte. Så att, men det här, som sagt, det här har hänt för också, att man är nära på att ge upp. Och sen helt plötsligt så hittar man, genom att man har testat massa olika variationer, massa olika, du vet, creatives, olika vinklar, så hittar man någonting som får fart på bolaget från ingenstans. Från 0 till 1 miljon gick jag med ett annat bolag som är inom så beauty och cosmetics. Över en natt. Och innan det hade vi de bara sålt i retail. Och vi kämpade säkert i 6-7 månader.
Och mycket sen, med hjälp av Facebook Ads då?
Väldigt mycket med hjälp av Facebook Ads. Och numera är det ju fokus på TikTok. Vi har jättestark tilltro till att TikTok kan driva den försäljningen. Och det har ju fungerat för många av våra varumärken. Vi gjorde en fantastisk resa med ett annat varumärke från egentligen 200 000 till 2,5 miljoner på 2 månader.
Det är fantastiskt.
I omsättning som fortsätter hålla i sig med hjälp av TikTok.
Okej, ja, men det är superbra. Så att du är delägare i många sådana här bolag då, som du skalar upp givetvis. Och det är därför ni kallar dem partners.
Så är det. Så att för många år sedan, jag har jobbat med e-handel i 15 år. Man låter som en gubbe när man säger det. Men om man tittar tillbaka på de sista åren innan jag startade Robich Group, så jobbade jag för en annan konsultverksamhet där jag också var partner och delägare. Men där jobbade vi ju mest för våra kunder, och vi fakturerade för min tid. Då var det väldigt mycket tid mot pengar. Jag kan inte säga att jag tjänade dåligt. Jag tjänade väldigt bra. Jag var ju nöjd med min lön. Men jag såg hur arbetet som jag gjorde, det som jag skapade,
gav
verkligen resultat. Och bolagen som byggdes i det, med hjälp av mig, blev egentligen miljardvärderade. Ett bolag stack långt över miljarden. Ett annat bolag fick in en nyligen för 650 miljoner, och något annat bolag var 800 miljoners investering. Så det såg jag ju med, och jag tänkte, det här kan jag ju replikera själv. Och det första jag behövde var lite kapital, så jag sparade i 2 år. Sen till slut så tog jag ju steget och startade eget, och då fanns det i grundvisionen att jag kommer investera i andra bolag som vill göra liknande resa. Så just att det blev Underjörskin var också en ganska inte random, men det var ett sammanträffande att det var Underjörskin. Så att jag ville starta något eller köpa in mig just i den här nischen, alltså hud- och hårvård. För jag hade jobbat med flera andra hud- och hårvårdsvarumärken, och jag har gjort bra resor tillsammans med dem. Och då letade jag aktivt efter något inom hud- och hårvård. Så jag var med i en process med ett annat hudvårdsvarumärke där tyvärr så blev det inte av. Det har också gått fantastiskt bra. Men det var ju det startskottet då för Porobis Groups första investering, och sen har det blivit flera därefter.
Ja, det är ju fantastiskt, och nu är du ju delägare i många sådana här branscher. Det är otroligt, otroligt driftigt och bra. Vad jag tänker på också, att om vi går tillbaka till historien, hur de approachar er, och sen hur var stegen då? Jag antar att det är massa juridiska delar. Kan du dela med dig av sånt?
Oh ja, så att det är mycket juridik, och när det är en transaktion i den här volymen så antar jag, det här var min första, men jag antar att det oftast kopplas in dyra advokater. I det här fallet så var det ett gäng antal väldigt dyra advokater, ett gäng antal dyra revisorer som ska gå igenom egentligen bolaget från det att det föddes till det att vi jobbar med det idag.
Oh my god.
Steg för steg, papper för papper, avtal för avtal, siffra för siffra, och verkligen granska granulärt att, ja, men att det är ett bolag som är värt någonting att investera i, och att det finns ett substansvärde som är värt att ta tillvara på, så att det inte är ett luftslott, att man inte har byggt upp någonting som snabbt kommer rasa. Och även om det är svårt att hitta, så vänder de upp och ner på varje sten.
Okej, och de försöker väl, antar jag, dra ner så mycket på slutpriset som möjligt.
Eller? Det här var vi ju tydliga med när vi gick in i processen, att vi är ett litet team, vi kommer inte dra ner priset. Och de sa det också, att från sin sida, även om jag var skeptisk till det då, så sa de att nej, men vi är inte här för att pruta. Det priset vi initialt sätter är det priset vi kommer gå i mål med. Så antingen blir det priset, eller så hoppar vi av. Om vi hittar någonting så kommer vi hoppa av. Och det är klart att man hittar saker längs vägen. Vi är inte felfria. Det är liksom, även solen har sina fläckar. Mm. Men det var väldigt enkelt att förklara de sakerna som hade hänt.
Kan du ge något fel exempel?
Det var någonting kring utbetalning av någon lön. Du vet, under covid så fick man någon bonus. Om man var och jobbade. Sen var det en, om du tar en utdelning, så även om vi, Anderskin, drabbades då på riktigt och fick då, och Lovisa tog ut lön som det var enligt praxis, fick det bidraget för den tiden under covid, så efteråt så fick inte moderbolaget ta ut en vinst, utan det drabbade även alla dotterbolag. Så okay. Moderbolaget till Anderskin tog ut en utdelning som gjorde att det retroaktivt behövde betalas tillbaka.
Okej, så det flaggades av dem när de gjorde kollen då?
Exakt, och det är alltså en sån liten skitgrej för många år sedan var en sån sak som blev en fråga. Mm. Och det är klart att sånt kan man ju lösa. Det här var ju, det var inte vårt fel. Alltså det var ju en olyckligt att det blev en vinstutdelning av ett moderbolag som inte Anderskin hade egentligen koppling till på det sättet. Att det påverkade ju ändå Anderskin.
Hur var det då när de gick in och kollade på bolaget ännu mer? Var det frågor kring produkter eller kring kunder? Var det nöjda kunder versus onöjda? Kom det upp sådana frågor?
Ja, det är ju en bra fråga. Så att de gick igenom i slutet av processen, så ville de ha alla cases som någonsin har hänt. Och då tänkte jag, oj shit, det är ju liksom, logga bara in på kundtjänstmailen så kan du läsa själv. Men det ville de inte göra, så att de nöjde sig med typ en sammanfattning. Så att vi sammanfattade det här, de största eller så biggest issues som vi har haft. Så här har vi löst dem. Och vi var lite före i utvecklingen, för vi antog att det här kommer komma. Så då tog vi fram det materialet som jag själv hade velat ha om jag köpte bolaget i det stadiet för de pengarna. Så då tog vi fram mycket av det materialet och skickade in det i vad vi kallar för datarum. Så när du säljer ett bolag eller gör en delexit, så har du oftast ett datarum. Det är ett skyddat rum, lösenordsskyddat, där du laddar upp alla dina dokument.
Okay.
Och där kommer sen dokumentet sparas ner i slutet och tillhör en del av handlingarna för uppköpet.
Okej, okay. Så att de kollar ganska rejält, och det tog 22 månader från kontakt till att pengarna var på banken.
Alltså nej, det tog 4 månader från kontakt till att pengarna var på banken. 4-5 kanske. Så det var ju en process i sig. Och vi ville att den skulle gå snabbare, för att midsommar händer, sen kommer sommaren, och vi vet att tempot går ju ner under juli. Men för oss gick ju tempot upp i juli, för det var sluttampen. Men jag hade en jättebra partner i Lovisa som löste det mesta. Så jag förskonades lite av den här jobbiga processen som det annars är.
Okej, ja, men det är otroligt bra. Så att för en e-handel som vill sälja sin verksamhet, vilka tips skulle du ge?
Det är så många tips liksom. Så att det ena är bygg ett varumärke av värde. Det spelar ingen roll hur, ja, men det är klart det spelar roll hur mycket du säljer. Men det spelar egentligen ingen roll om du säljer för 30 miljoner eller 300 miljoner. Om du ett inte är lönsam och två inte har ett starkt varumärke. Mm. Så man, ett starkt varumärke som omsätter 30 miljoner lönsamt är mer värt än ett multibrand store som omsätter 300 miljoner och inte är lönsamt.
Okay.
Sen har du också klart med tillväxt och tempo och massa annat att göra. Men varumärket är ju det man i slutet köper. Man köper sig in på att det finns en community. Och då handlar det om att man vill ha en hög återköpsfrekvens. Så det finns ju några kopior som man tittar på lite extra. Och en är så att det finns en community, det finns ett starkt varumärke. Man tittar på återköpande, alltså återkommande kunder. Man kollar på livstidsvärde. Mm. Om det är en, som i det här fallet, det är en förbrukningsprodukt i schampo och balsam. Så att köper du det en gång kanske du köper det hela livet ut.
Just det, då är det inte en engångskostnad eller någon så här tråkig produkt som man aldrig behöver. Utan det är någonting man måste fylla på hemma.
Oh ja. Så att det är mycket som investerare tittar på. Något annat jag skulle vilja slå ett slag för, att har man en plan att göra en exit, det är bra att skatteplanera innan. Jag gjorde inte det, så att man sitter lite i klistret om man gör det sen. Mm. Har man några delägare eller liknande som man vill ska ta del av kakan i slutet, så är det bra att skriva avtal innan. Där hamnade jag också lite i kläm, för att det fanns två personer som hjälpte till från på Roberts sida och bygga upp det här bolaget lite mer än. Det är klart det fanns många som var involverade, men två personer som var villiga. Ja, men som stack ut och var villiga att investera sina egna pengar i det. Det var lite krångligt och dyrt att sätta upp avtal, och jag hade inte så mycket tid, så att man tänkte det här löser vi sen. Och sen helt plötsligt sen blev sen och det blev bara senare och senare. Och till slut sitter man där med ett bud på 150 miljoner och man hinner in, alltså det är tekniskt omöjligt att göra det juridiska då. För då kan du kan inte sälja retroaktivt någonting, för som du kan inte datera bak någonting flera månader tillbaks när det inte var värt 150 miljoner.
Mm, då är jag med. Men ni har i alla fall cashat ut samtliga.
Typ. Så det är fortfarande en process som pågår. Och jag kommer göra med en typ av bonusmodell eller bonustrappa för de två personerna som var involverade. Och sen så har man det som motivation för andra bolag. Mm. Att nu har jag satt mig ner och börjat skriva avtal tidigt innan ett bolag sticker i värdering. Men någonstans, jag hade inga planer för att sälja. Lovisa hade inte heller några planer för att sälja. Det var slumpen som gjorde att vi tog det beslutet. Ett, så vi hade en fantastisk tillväxt. Två, det var lönsamt. Tre, vi visste att produkterna är bra. Mm. Och vi såg verkligen kunder komma tillbaka och vara jättenöjda. Mm. Så vi hade ingen stress. Helt plötsligt slängas vi ut från en covid-pandemi in i en recession, och där och då kommer budet, och vi visste att det är oroligt i världen, det är mycket som händer. Ukraina-krisen hade inträffat, så kriget hade brutit ut, och vi visste inte vad som skulle hända om ett halvår.
Mm. Men jag tänker att folk slutar väl inte duscha, så det är väl bra?
Nej, folk slutar inte duscha, men det här är ändå produkter som är i övre premiumsegmentet. Så det är klart att man är. Får man ett sånt bud så är man tänker några gånger. Och i det här fallet så tog vi beslutet att det är bättre att sälja hälften. Mm. Och sen får vi köra hårt med det som är framåt.
Mm. Okej, okay. Och sen du har många intressanta bolag på gång. Jag tänkte, någonting jag läste om var den här Safely. Mm. Kan du berätta mer om det?
Så jag och grundarna bakom Homey Life in Balance har tillsammans dragit igång en satsning på heminredning, alltså hemsäkerhet som känns som en inredningsdetalj. Mm. Och det var egentligen deras idé. De approachade mig med den här idén. Jag tyckte det var en fantastiskt bra idé. Så jag gick in och investerade och tyckte att det här är någonting vi ska köra hårt på. Så vi kommer lansera inom kort produkter då som är fantastiskt bra. Det är bättre, oftast billigare och väldigt mycket stilrenare än det som finns på marknaden idag. För hemsäkerhet, tänk brandsläckare, tänk brandfiltar, vad fula de är idag. Man gömmer oftast undan dem och vet inte vart de är. Och tänk första hjälpenlådor, ofta stora röda med stora kors på. Mm. Och man vet inte ens vart den ligger för att den är så ful så man stoppar undan den någonstans. Och sen använder man den inte. Mm. Så vi ville skapa produkter som man kan hänga på väggen som en inredningsdetalj eller ha bredvid vasen och, så att de är snygga. Så det lanseras inom kort.
Mm. Ja, det där kommer ju säkert flyga, det tvivlar jag inte på. Men om vi går tillbaka till storyn då. Ni sålde, ni höll på med det väldigt länge, drygt 2 år var involverad. Finns det några lärdomar du kan ta från en del exit?
Alltså lärdomen är att ha inte för bråttom att sälja. Även om det då kändes som en fantastiskt bra idé. Och det är klart att jag kommer inte ångra det, för att det är ju kul när man får loss lite pengar och kan göra allt andra roliga grejer med, som jag nämner nu med det här heminredning. Jag hade aldrig kunnat göra det om jag inte hade fått loss lite pengar från den här delexiten. Mm. Så är det ändå, har man en fungerande verksamhet och det är lönsamt och man växer, ha inte bråttom. Det kommer lösa sig av sig självt längre fram. Mm. Värderingsmuntypen är ju en annan sån, och man kan värdera bolag på olika sätt.
Mm. Hur värderas det normalt? Brukar man ta vinsten, eller kan du berätta lite om det?
Så det finns egentligen flera olika sätt att värdera ett tillväxtbolag på. Och det ena är trailing 12, alltså hur det har gått de senaste 12 månaderna. Så då tar man ett paus i vart du är du i april, så kollar man från april föregående år till april nuvarande år. Hur har det gått? Och så tar man en värderingsmultipel, det vill säga en omsättningsmultipel på det. Och det brukar kanske vara mellan 2, 3, 4 gånger pengarna. Mm. Och det här är ju då starka, små tillväxtbolag. Har man lönsamhet och är lite större bolag, mer etablerat, säg att du har några 100 miljoner i omsättning, då brukar man oftast titta på en EBITDA, multipel på vinsten. Så har du 10% i vinst, säg 30 miljoner, så kanske har du en EBIT på 5 upp till 10-12 gånger pengarna.
Okej. Okay.
Så det beror på vad du har för köpare och vad du är för nisch liksom. Så att det är en multibrand store, är det en D2C, eller är det ett influencer varumärke, är det beroende av en person, eller är det skalbart internationellt. Allt beror ju på så många faktorer. Mm. Men det absolut vanligaste är att du antingen värdesätter ett snabbväxande bolag på antingen omsättning eller vinst.
Mm. Okej, okay. Jävligt intressant. Jag tänker på det här med bolagsbyggande. Det är, ja, du har ju varit med i många bolag som har vuxit, och du är delägare och så. När du kommer in i ett bolag, vad brukar du titta på? Hur vet du att men det här ska jag investera på?
Det är så många faktorer, men det är absolut främsta, och det är det enda jag kommer ta upp i den här podden, det är entreprenörerna bakom. Mm. Att de har en tydlig vision, att bolaget har en tydlig avsändare, det vill säga någon som företräder bolaget, och att det här går att skala internationellt.
Mm. Tydlig vision, avsändare och att skala internationellt. Tycker du att vi avrundar så för dagens poddavsnitt?
Det kanske vi kan göra det. Men kul att podda med dig igen, Jorge. Så ses vi nästa vecka.
Verkligen, det gör vi.
Tja!
Tja!